Hej och välkomna till Föreningspodden. Emily Renholm heter jag som driver den här podden och jag arbetar i Newbodies styrelse. Idag har jag med mig Newbodies marknadschef, Freddy Renholm. Välkommen!
Hallå, hallå!
Du börjar bli rutinerad i Föreningspodden.
Ja, det har blivit lite av min side business.
Och Freddy och jag har samma efternamn. Det beror inte på att vi är gifta utan för att vi är syskon. Och det finns även en Renholm till på Newbody. Och idag har vi det stora nöjet att välkomna Dan Renholm, Newbodys grundare, vår pappa. Han har gjort väldigt många bra saker och tänkt, har han gjort mer bra saker än er två? Ja, han har ju startat det här bolaget. Välkommen till Föreningspodden.
Ja, tack så mycket.
Din bakgrund är att du har gått grundskola,
ja,
inte gymnasium.
Nej, inga större studieskulder har jag inte.
Nej. Och sen så jobbade du som kulturassistent på Frölunda kulturhus.
Ja, jag började faktiskt jobba på varven som rörläggare tills jag gjorde lumpen och sen var det FN-bataljon. Och sen blev det fritidsgården på Frölunda torg och sen var det kulturhuset då.
Och idag kan du även titulera dig entreprenör.
Jajamän.
Mm. Hur känns det?
Ja, det är häftigt. Det har varit en rolig resa.
Vad har du för relation till föreningslivet?
Jag har alltid hållit på med idrott. Fotboll, handboll och brottning var det jag började i. Men sen har jag hållit på med hockey och friidrott och allt möjligt. Så jag har varit med i föreningslivet i stort sett ända tills ni slutade med idrotten. Och då har jag ju fortsatt i att jobba med idrotten genom Newbody då. Så alltid haft en kontakt med föreningslivet.
Och vad har föreningslivet betytt för dig?
Väldigt mycket. Det har ju varit en typ av uppfostran och kompisar och mycket av värderingarna kommer därifrån att jobba i lag och tillsammans glädjas och så. Så att väldigt mycket.
Ja, och 1987 så startades alltså det som är Newbody idag. Och i och med att det fanns inga andra bolag som gjorde det, hur kom du på idén?
Nej, det var ju en slump då för att jag hade en helt annan affärsidé. Och det var ju att ta fram det perfekta träningsstället för fotbollen under den kalla årstiden. För man har ju frusit väldigt mycket och varit blöt. Och så jag tog fram ett perfekt ställe som jag tyckte. Och sen fick jag kontakt med en agent från Portugal som hade bra kontakter med fabriker. Så vi tog fram ett ställe där ett helt nytt material som heter Tactel. Som idag är ganska känt som typ mikrofiber. Men det var helt nytt då. Väldigt bra ställ. Så det började jag sälja. Men det var ju lite dyrare än det. Eller ganska mycket dyrare än det som fanns. Så om man besökte 10 så kanske det var 3 som köpte. Men alla 10 ville ha det. Men de köpte inte för att de hade lite för dåligt med pengar i klubbarna då. Kände jag att det här bär inte riktigt 100. Så antingen får jag väl sluta. Eller så får jag komma på något som gör att det här funkar. Då tänkte jag att de kunde komma på någonting som de kan sälja. Så kan de ju tjäna pengar på det och sen köpa setten då. Och då måste det ju vara väldigt enkelt för det är ju vanliga människor och det är ju inte alla som är vana vid att sälja och promota grejer och så. Utan det måste vara enkelt och det måste sälja sig själv. Och då kommer jag på att strumpor är någonting som alla behöver. Och om alla behöver det så behöver man ju inte leta efter kunder utan då är ju alla man möter en potentiell kund. Och sen vad gäller det då att få bra pris och bra kvalitet för... Jag tror inte att föreningar kan hantera reklamationer och så. Så att, vill man ju gärna att kunderna ska komma tillbaka. Så bra kvalitet är väldigt viktigt. Sedan får du inte vara för krånglig i produkter eller strumpor är enkelt. Det behöver ju knappt, det säljer sig själv. Så att, jag gjorde det och det funkade jättebra. De sålde de här vita sockarna så det bara skvätte om det och kunde finansiera sina sätt. Träningssätt då. Men ganska snart började de finansiera andra saker. Träningsläger, kupper och bollar och matchställ och allt möjligt. Och det var egentligen så dagens affärsidé föddes. Och det var ju mer eller mindre liksom en tillfällighet då.
Vad är dina starkaste minnen från den här perioden?
Oj, ja det var spontant så känner jag bara väldigt hårt jobb och inga pengar. För jag hade ju inte ett öre när jag började och så fick jag låna 60 000 och det räckte ut så länge för jag hade ju hela tiden lättare att sälja än att finansiera. Så man kan säga att de första 10 åren så var det aldrig problem att få försäljningen att funka utan det var mer att få varorna att räcka, alltså ha pengar till inköp. Ja, hårt slit och inga pengar skulle man vilja säga.
Låter ju som en reklamfilm för entreprenörskap. vad lärde du dig främst skulle du säga?
Allting i stort sett. Eftersom jag bara hade grundskola så fick man ju lära sig utav misstagen, kan man säga. Men sen 1993, då hade jag hållit på några år, då fick jag kontakt med en konsult som heter Janne Larsson, som har betytt väldigt mycket. Så han har väl blivit min skola, kan man säga. Han har lärt mig det jag kan om företagande.
Och vad utmärker Newbuddys sätt att göra affärer?
Ja, det är ju framförallt att få skapa vinna-vinna för alla som är inblandade då. Och min grundtanke där, det är ju att till syvende och sist är det alltid slutkunden, de som betalar i slutändan, som avgör hur det kommer bli för alla andra intressenter. Så att har ju satsat alltid på att försöka göra kunden så nöjd som möjligt, så att våra föreningar har lätt att sälja, vilket gör att vi får stora order och vi i våran tur kan lägga stora order till fabriken. Och så blir det en positiv rundgång och då blir ju alla vinnare.
Men vinna-vinna, det säger ju alla.
Ja, men det är lätt att säga, men det är ju svårt att, eller svårt och svårt, men det gäller att ha verkligen en ärlighet i det och verkligen leva efter det om det ska bli trovärdigt. Och för min egna del så var det ingen strategi, utan det var bara så.
Du kanske har något exempel på när du har tillämpat den här filosofin och visat att du menar allvar med att alla ska bli vinnare.
Det skulle man nog kunna hitta varje dag, sådana exempel. En grej är ju att man vill ju verkligen att de som jobbar där tycker det är roligt, och då gäller det att man försöker skapa en arbetsplats som är med utveckling och så. Så att jag tror ju att ungefär som när man spelar fotboll, att tycker man är roligt att spela då har man chans att vinna, men är det lite roligt att spela så vinner man inga matcher, och jag tror det är samma här. Men det allra tydligaste exemplet är kanske när vi gick från Portugal, som jag tyckte att det började bli lite för dyrt och det var inte så helt enkelt att jobba långsiktigt med Portugal. Så jag hade precis då anställt Elisabeth Carlén som produktansvarig, och jag sa till henne att ditt första uppdrag blir nu att åka tillsammans med mig till Kina och försöka hitta bra fabriker. Och det gjorde vi. Och vi hittade bra fabriker och vi fick faktiskt samma kvalitet som i Portugal, fast till halva priset. Och för den vinsten som blev när vi köper in så pass billigt, den gav vi hela vinsten till slutkund då, genom att höja kvaliteten och ibland även lägga i några mer artiklar i priset, om man säger så. Det är väl ett tydligt exempel då på att skapa vinna-vinna genom att ge slutkonsumenten mest för pengarna, så blir det väldigt bra för alla andra i hela ledet.
Men hade det inte varit bättre att bara ta den vinsten själv och göra en ännu högre vinst på sista raden?
Jo, på kort sikt hade det säkert varit det, men i förlängningen, vinna-vinna handlar ju om långsiktighet. Det är ju det man vill att... Jag blir väldigt orolig när någonting inte går åt rätt håll. Så jag gillar ju när det är liksom... Allting går sakta men säkert åt rätt håll. Nu gick det väldigt fort under den här tiden. När vi gjorde detta och ökade så mycket värdet för slutkunden, exploderade ju hela Newbody. Liksom. Vi ökade vår produktivitet med 1400% på 5 år. Och vinsten blev jättehög, och vilket gjorde att vi kunde satsa på fler saker som var bra för kunden. Till exempel packa till säljare, att varje familj fick sina lådor packade här istället för att kontaktpersoner började göra det. Det var ju en jättesatsning som kostade många miljoner, och den hade vi inte kunnat göra utan att det gick så pass bra med vinsterna där.
Det låter ju som en väldigt klok beslut, men hur ser du på att där skulle vi istället kunnat gett kunderna, alltså föreningarna, mer pengar istället?
Men det kanske inte heller blir så långsiktigt då, för då är du då kommer ju kanske inte slutkunderna köpa lika väl. Att om de tycker att det inte är prisvärt, så blir det kanske bara ett eller två köp till, sen så blir det liksom stopp. Så att för att skapa den här långsiktigheten så vill man ju alltså hela tiden göra alla nöjda i som är inblandade, men framförallt de som betalar i sista hand. Det ger en garanti att det funkar. Och sen gäller det då att vi som leverantör ser till att det finns varor på lager, så att vi inte restar och håller uppe kvaliteten. Och när vi gör förändringar så är det inte bara sånt som behöver synas med en gång. Det kanske inte märks, vissa kvalitetshöjningar kanske man inte märker för efter 10 tvättar. Men när vi gör någonting så måste det bli någonting som upplevs av slutkund. För då blir det ju effekt för våra föreningar att de kan sälja enklare och så. Så att vi har ju satsat, istället för att liksom lova mycket pengar per paket, så har vi istället gett det till slutkund. Vilket gör att det blir liksom lätt att sälja många paket. Så att vi kanske inte har varit riktigt tydliga i vår kommunikation där. För att idag märker man att det är många som säljer våra grejer, så får ni mer än nybörjare per paket. Men vi kanske inte har varit riktigt bra på att tala om varför vi har den strategin. Vi betalar ju faktiskt bland de lägst per paket. Men vi är helt övertygade att det ger mest per försäljningsomgång. För att det är ju 600 paket gånger 37 kronor, det är ju mer än 50 gånger 50.
Låter som en bättre timpeng.
Ja, absolut. Det blir ju det. Så vi får bli lite bättre att kommunicera det.
Ska bli.
Det var en passning till marknadschef.
Ja.
Du startade bolaget 1987 och i början av 90-talet så utvecklades det här konceptet där man hjälper föreningar och skolklasser att tjäna pengar. Och vid det här laget så var det egentligen bara lotter som fanns tillgängliga om du ville dra in pengar till föreningen. Så på något sätt så kan man säga att du hittade en blå ocean där och skapade en ny marknad. Hur har den utvecklats sen dess? Hur ser det ut idag?
Idag är det väldigt många som är på den här marknaden. Och många gånger tycker jag det verkar som att det är företag som kanske inte riktigt, eller kanske lyckas, men kanske inte riktigt får fart på sina, och då tycker de att ja, men vi kan ju prova att sälja även på föreningarna då. Så att det blir ofta som en bigrej i många företag. Men det finns ju hundratals idag, och föreningslivet behöver ju många källor att tjäna pengar på, så att vi har inget emot det. Jag hoppas ju bara att de sköter sig och liksom levererar bra grejer så att vi inte förstör den här marknaden. För att de inkomsterna är ju väldigt viktiga för föreningslivet. Och vi har ju till dags dato cirka fått in 1,2 miljarder till föreningslivet. Vilket vi är väldigt stolta över. Och så hade det inte blivit om vi inte hade skött oss.
Vad har de här 1,2 miljarderna betytt? Vilken roll har ni jobbat och spelat för föreningslivet?
Jag vet ju inte riktigt så, men jag vet ju att det är väldigt många familjer som har kunnat låta sina barn hänga med som kanske inte annars hade kunnat det. Men det är ju ändå väldigt mycket pengar, så vi är ju en av de största, vad ska man kalla det? Det är ju inte bidrag det handlar om, det är ju samarbete det handlar om. Så att, men vi är ju nog viktiga, tror jag.
Vad är din roll i bolaget idag?
Ja, jag är ju inte operativ längre sen. Jag anställde en extern vd redan 2004. Men jag släppte det inte helt då, utan jag var ju kvar i marknad och produktfrågor i några år till. Men idag är jag inte operativ överhuvudtaget. Det jag gör idag kan man säga att det är att nu har jag startat två nya koncept. Och så testkört dem, och så när vi har märkt att de där funkar, då har vi lyft in dem i Newbody, och så får Newbody ta hand om det. Har jag några synpunkter så får jag göra det genom styrelsen till vdn.
Hur går det då?
Ja. Ibland så trampar man väl i klaveret, men för jag tycker ändå att det går väldigt bra. För vi har ju väldigt bra medarbetare och väldigt fin organisation.
När du startade så var du själv och slita många timmar, hårt jobb. Idag är det 50 stycken som har Newbody som sin arbetsplats. Minst 50 stycken. Stundtals under året så är det faktiskt fler när vi räknar in säsongsanställda och sådär. Vad är den största skillnaden tycker du när du går till jobbet idag?
Ja, det är väl att jag har ju inte den stressen längre som jag hade förr. Utan när man inte är i det dagliga och är operativ, så jobbar man ju då ofta med frågor som ligger 3-4 år framåt i tiden. Och det är ju sällan att det är någonting som behöver göras just nu då. Så att jag kan säga att jag är betydligt mindre stressad än jag var tidigare. 96 så hade jag jobbat alldeles för mycket, och var då jag bestämde mig att avveckla mig själv från verksamheten. Och det tog ju 8 år då till 2004. Då var jag ju klar med det. Jag trivs väldigt bra så som det är nu. Och kunna lägga över ansvaret på mina barn och de andra.
Som vi sa då, 1987 så startade du och grundade Newbody. Vad skulle göra dig liksom riktigt stolt om Newbody uppnådde?
Det skulle nog vara att alla som vill vara med i föreningslivet kan vara med i föreningslivet. Det är ju inte så idag riktigt. När jag var liten så kunde man ju vara med i alla. Vi hade det inte så fett när vi bodde i Majorna där med min mormor och morfar. Men ändå kunde man vara med vilken idrott som helst. För det kostade inte så mycket att vara med. Det kostade 10-15 kronor i årsavgift. Men idag är det ju väldigt stor skillnad. Är det väldigt tufft för många att de kanske får välja en idrott, så får det vara bra, för att det kostar för mycket. Så att det är väl den stora skillnaden, att, och det är väldigt negativt, att pengarna har så stor betydelse i idrotten.
När du startade, hur långt trodde du att bolaget skulle kunna gå? Vad hade du för mål?
Nej, det var ju liksom överleva till nästa dag. Och bara, eftersom likviditeten var så hårt ansträngd så det var bara en kamp. Och såg sällan längre än en vecka i stöten. Men när det väl började snurra så såg jag ju möjligheter här. Och jag vet att jag satt upp många olika visionsmål och vi har ju nått alla. Och den jag har nu är väl kanske att vi skulle kunna hjälpa föreningslivet ännu mer genom att bli en part mot politiker och så och kunna försöka ta vara på föreningslivets intresse och att inte politikerna kan behandla dem som de gör, för jag tycker att de gör så oerhörd samhällsnytta så att det borde satsas mer på föreningslivet. Och de här ideella ledarna gör så otroligt jobb och jag tycker att lite att politikerna utnyttjar detta. Och det tycker jag är fel. De borde stödja dem mycket mer.
Njubadi har ju fått en rad priser och blivit uppmärksammare som ett riktigt framgångsrikt företag. Superföretag, årets tillväxtföretag. Superföretag var i Veckans Affärer, tror jag, va? Och så ja. Årets tillväxtbolag var väl Business Region Göteborg. Och Gasell i Dagens Industri. Vunnit SM i telefoni, tror jag, på service. Har en otroligt hög kundnöjdhet och även hög medarbetarnöjdhet. Och du har bara gått grundskolan och inte skolad enligt alla de modeller som man ska följa. Vad är det som har gjort att du har lyckats med det här?
Du glömde årets linföretag också. Det är ju väldigt stolt över, för det är ett fantastiskt sätt att jobba. Men det har nog varit det att man har naturligt den där vinna-vinna-grejen i bakhuvudet hela tiden. Att man hela tiden försöker att ta ett beslut och hur påverkar det kunden, hur påverkar det medarbetaren, hur påverkar det slutkunden. Och så om någon då förlorar det, då får man då ta en ny vänna och se till att i alla fall att ingen förlorar om någon ska vinna. Och det tror jag är det långsiktigt rätta sättet att göra affärer och jag tror att det är nyckeln till att det har gått så bra som det har gjort.
Att du har det naturligt, det är ju en sak, men hur har du gjort nu när det har gått från? Bara var du till att vara 50 personer har fått in den kulturen.
Man känner sig lite kött ibland, men om man ser någonting som kanske inte riktigt är vinna-vinna så lyfter man ju alltid upp det och man är ju alltid på hugget och ser till att vi följer det där. Sen har vi även i alla beslutsunderlag och så som vi får från ledningen till styrelsen, där kräver vi ju att man i slutet av underlaget så säger man då att så här påverkar intressenterna. Och finns inte det med så tar vi inte ens upp frågan utan då går det tillbaka. Så man måste ha med hur det påverkar övriga som är med i affären. Och det är ju ett sätt att få folk att hela tiden tänka på det.
Du pratar om att det är kul och bra med konkurrens för föreningslivet behöver många alternativ. Men det finns en viss oro att det kommer in några som solkar ner branschen med kanske dålig kvalitet eller inte tar ansvar för hela leveransen och så vidare. Jag funderade lite och dröjde mig kvar där i tanken vid, för det är väldigt lätt att tänka så här, ja, men alla köper väl vad som helst vid dörren. Jag kan sälja vilken skit som helst och de kommer köpa den då även om det inte är prisvärt. Så det är väldigt lätt, tänker jag, att bolag går in här och testar en fuling, säljer dyra produkter som inte är bra kvalitet. Hur kan Njubadi jobba för att motverka det, att branschen solkas ner på det viset?
Jag har inte brytt mig om så mycket om konkurrenterna tillbaka i tiden, utan jag har bara tänkt att jag gör så gott jag kan och vi försöker sköta oss på bästa sätt. Så blir det väl en selektering till slut vilka företag som finns kvar. Men visst tycker man det är konstigt att en del köper sig in i styrelsen och så tror man att föräldrarna ska sälja deras produkter. Och det gör de en gång, men är det då inte bra grejer så de här föräldrarna och barnen, de säljer ju inte två gånger om det inte är bra grejer. För de säljer ju till sina vänner och bekanta och det är ju ingen som vill lura på dem något skräp. Så att det är att företag som köper sig in i föreningen, det är väldigt konstigt hur de tänker. Jag förstår inte riktigt. Och det är ju farligt, de kan ju förstöra marknaden.
Vi får hoppas att deras pengar inte räcker så länge då till att fortsätta köpa sig in om det inte kommer någon försäljning på det.
Nej, de kan ju inte räcka. För att de får ju kanske ihop första försäljningen ihop med det de har gett till styrelsen. Men sen är det ju bara, blir det ju inget mer. Så det kommer nog ge sig själv detta.
Men hur möter man det då? Tänk om det är en förening som ringer in till Njubadi och säger att vi har precis blivit erbjuden en stor summa här av en konkurrent om vi lovar att inte sälja mer med er. Utan skriva ett avtal med dem. Hur möter man det då?
Ja, men då talar man ju om hur det fungerar bara, för att de kommer ju förlora på det. För de får de med 25 000, men föräldrarna och barnen, alltså, de kommer ju tappa engagemanget för att göra sådana saker om inte de får rätt grejer att sälja. Speciellt då när de säljer till vänner och bekanta. För det är så roligt när de kommer och säger, du har inga kalsonger med resor eller strumpor som sitter uppe. Det vill man ju inte höra från vänner och så. Då säljer man inte igen. Så.
Man har sitt eget varumärke också att tänka på.
Ja, precis, precis.
Så vad skulle du säga är nästa steg för Newbury?
Ja, det skulle nog kunna vara att jag var på en föreläsning för ett tag sedan och då var det en kille där som han berättade hur bensinstationer förr, de kunde ju laga bilar. Men idag kan de ju inte det, för de har ju från att ha varit specialist på bilen så har de idag blivit specialist på bilisten istället. Så idag är det ju mer att tanka och köpa blommor och godis till barnen där bak så de kan hålla sig lugna en stund. Och lite så tänker jag kanske att vi skulle kunna framtiden kunna hjälpa föreningen med mer saker än att finansiera kupper och verksamheten. Kanske att de kan ringa till oss och vi har många olika samarbetspartner, kanske med resor och klubbdräkter och IT och allt vad det nu kan vara. För att det man märker idag är ju att människor får mer och mer ont om tid. Och om vi kan hjälpa föreningarna att bedriva sina verksamheter enklare och smidigare så skulle det kännas väldigt bra att kunna hjälpa till det.
Så experter på föreningslivet och dess medlemmar då?
Ja, precis.
Och hur blir man det?
Ja, det blir man ju då genom att som oss alltid hålla kontakt med föreningarna och känna av deras behov och försöka göra vårt bästa hela tiden för att göra det så enkelt som möjligt för dem och spara tid. För ofta är de ideella ledarna, det är ju liksom, för mig är de ju eliten i samhället. Och de ställer upp i bostadsrättsföreningar, vägföreningar, i klassmammor och klasspapper. Och de är överallt och de är fantastiska och de tar ansvar för många andra vuxna. Och jag tycker verkligen att man kan inte hylla dem tillräckligt mycket utan vi måste försöka hjälpa dem så mycket vi kan för de gör sån otrolig nytta. Och det är det jag tycker att inte, eller det, jag tror politikerna vet om det, men jag tycker att de utnyttjar det lite för mycket. De borde stödja dem mer.
Anledningen till att vi gör föreningspodden är att vi tycker föreningslivets frågor är så otroligt viktiga. Och vi brukar alltid avsluta våra avsnitt med att fråga gästen vad du hade velat höra. Vad hade varit intressant för dig när det gäller föreningslivet? Vilken fråga skulle du vilja lyfta? Vilken gäst skulle du vilja lyssna på? Som lite input till oss framåt när vi planerar kommande avsnitt.
Ja, jag skulle nog vilja ha någon beslutsfattare eller någon politiker som betyder som har makt att påverka situationen för föreningar. Jag skulle vilja höra hur de tänker och att de verkligen förstår den nytta föreningslivet gör och dessa ideella ledarna. Eller om de bara är liksom räknar med att det ska funka för att de brinner så för idéer. Men jag tror att om vi inte gör något snart så kommer ideella ledare att försvinna. Vi måste försöka, det måste bli fint att vara ideell ledare. Inget som man tar för givet utan man måste hylla dem. Och då skulle jag vilja höra politikerna hur de ser långsiktigt på det. Jag önskar att de också är rädda om det fantastiska föreningsliv vi har som är ganska unikt för oss här uppe i Norden. Det finns ju ingen annanstans vad jag vet.
Ja, men då ger vi oss ut och letar upp en politiker helt enkelt som tar sig tid och vågar komma till föreningspodden för att berätta lite om hur de ser på framtiden för föreningslivet och hur vi kan höja statusen för eldsjälarna. Tusen tack för att du ville vara med. Jätteroligt att ha dig här, Dan, och höra lite mer om hur Newbury kom till.
Tack så mycket.
Ja, tack själva.